Ja, tack för de varma välkomstorden. Jag har varit med sedan i fredags och upplevt en väldig glädje och en inspiration att få vara med och beröra ett sånt underbart stort ämne som Guds lamm, men också Guds lejon. Det är ett lejon likt lamm, tycker jag, och ett lamm likt lejon som egentligen Uppenbarelseboken framförallt presenterar. Sen är det ju så njutbart att vara här i den här kyrkan och känna precis som Koras söner när de skrev den 84:e salmen. Hur ljuvliga är inte dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar, min själ och min kropp jublar mot levande Gud. De hade varit avskurna från gudstjänstgemenskapen en tid när de skrev psalm 42. Du vet hur de klagar. Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig och Gud. Och i det gamla Israel så fanns det två regntider, in på våren, in på hösten, och däremellan var det väldigt torrt. Fram emot september, då var det absolut snustort. Bäckarna var uttorkade. Människorna drog upp vatten ur djupa brunnar. Men hjortarna, de sprang ängstigt omkring och råmade och sökte vatten. Och Koras söner såg hjortarna och tänkte, precis så där känner vi oss. För vi har inte fått vara i gudstjänsten på länge. När ska vi få träda fram inför Guds ansikte, säger de i psalm 42. Och minns liksom hur glada de var när de gick med folkhopen upp till Guds hus under jubelrop och tacksägelse med en högtidsskara. Nu gick inte vi upp här, men att få köra en bil upp lite på höjden här, det känns nästan som man var på väg upp mot Jerusalem, där man gick upp och man sjöng de här vallfartssalmerna som finns i psaltaren tillsammans, särskilt inför de högtiderna. Och nu var man tillbaka. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig beständigt. Och har de lagt märke till sparvarna och svalorna som hade byggt bo uppe vid takkanterna i templet? Och jag är säker på att hade ni öppna fönster här så det var fullt med svalbon. Gråsparvarna smyger väl in under takpannorna någonstans de också. Och det var precis som de var avundsjuka på de här fåglarna som alltid fick bo där. Och det är så gott att komma tillsammans, både sparvar och svalor. Ja, ni vet, sparvarna, de är ju lite gråaktiga och vardagliga. Sitter i buskarna och tjattrar. Men de stannar. De är trogna. Året runt är de kvar. Svalorna däremot, alltid klädda i frack och eleganta, skickliga flygare. Men när sommaren börjar lida mot sitt slut så säger de, nej, det här börjar bli för kallt, nu sticker vi. Och ladusvalan flyger ända till Sydafrika för att avnjuta sommaren där. Och när det börjar bli maj, juni här i Sverige, då duger det att komma tillbaka och bygga sina bon här också. Men visst, vi är lite olika som människor, men alla får vi plats och ska ha plats i Guds församling. Och den här kombinationen, alltså det vi ser ut genom fönstren och det vi äger i Guds ord, ska jag försöka knyta samman här idag och visa på hur intimt den allmänna uppenbarelsen och den skrivna uppenbarelsen hänger samman. Och när man ser det så ger det en extra tyngd åt gudstjänsten. När man betonar att skapelsens Gud är också Bibelns Gud. Samma Gud som vittnar om sin skönhet i skapelsen vittnar om sin skönhet i den skrivna uppenbarelsen. Och de här uppenbarelseformerna är intimt förknippade med varandra. Evangeliets Gud är hela universums Gud. Kristi försoning innefattar dessutom hela skapelsen. Gud började tala, som psalm 19 antyder, genom den allmänna uppenbarelsen, det vill säga den uppenbarelse som är tillgänglig för alla människor och har varit det under alla tider, Alla generationer, var man än bor på denna jord, så kan man rikta sina blickar upp mot himlen och säga, precis som David gjorde en gång, hur härligt är icke ditt namn över hela jorden. Och han säger i psalm 19, himlarna förtäljer Guds ära och fästet förkunnar dina fingrars verk. Han såg förkunnelsen i stjärnhimlen. Och i samma psalm 19 så går han ogenerat liksom över för att prisa också Gud för hans skrivna ord. Som om det inte fanns någon diskontinuitet mellan den allmänna uppenbarelsen och den skrivna uppenbarelsen. Gud började tala där och han fortsatte att tala genom sitt ord. Och framförallt genom sin son Jesus Kristus. Det är liksom Gud började tala, han fortsatte att tala som Hebreerbrevet 1 säger. Men nu har han talat färdigt i och genom sin son som är Guds härlighets återsken. Det är liksom solen började gry i första Mosebok. Det är lite skumt fortfarande, mycket svårt och dunkelt. Men solen stiger i klarhet och ljus. Och när Kristus har fullbordat sin försoning och hans liv på jorden, då är det som solen står i zenit. Det kan inte bli ljusare än det blir genom Jesus. Därför bör ordets predikan överensstämma med skapelsens predikan, med blommornas predikan, med stjärnhimmels predikan. Skapelsens Gud bör kännas igen i gudstjänstfirandet. Så att ornitologen som har kommit in efter att ute tidigt i morse var ute och kollade korsnäbbarna i lärträden, en väldigt intressant fågelart, och var så fascinerad över de här fåglarna, och så kommer till gudstjänsten och känner det är samma Gud. Det är samma Gud som lovsjunges här, som jag kände och anade storheten i när jag såg dessa fåglar. Eller astronomen, man får kalla den så, som har ägnat natten åt att kika upp den klara stjärnhimlen och anat att det fanns någon som var större än honom och kommer till gudstjänsten, ska känna igen sig. Det ska liksom inte skorra. Det ska vara harmoni mellan skapelsens tilltal och Guds tilltal genom evangeliet. Gör det inte det, så skorrar det. Och då har vi begränsat Gud till att finnas inom vissa väggar bara. När apostlarna trädde ut på jungfruterritorium till folk och stammar som aldrig hade hört talas om Bibelns Gud, hur presenterade då de Gud för att komma in på evangeliet? Apostlagärningarna 14 till exempel, säger Paulus och Barnabas: vi predikar det glada budskapet att ni ska omvända er från dessa döda avgudar till den levande guden. Vem är han då? Jo, det är han som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. Och han har inte varit tyst. Han har lämnat vittnesbörd åt er hela tiden genom att göra gott mot er. Från himlen har han gett er regn och tider av goda skördar och fyllt era hjärtan med glädje över maten ni får. Det är den guden vi har kommit hit för att berätta mer för er om, och nu har han sänt sin son in i världen för att åstadkomma försoning och för att vi ska kunna komma nära den guden. Ser du kopplingen? Likadant i Aten säger Paulus: jag förkunnar för er den Gud som har skapat världen och allt den rymmer och som är herre över himmel och jord. I honom är det vis, är det som vi lever och rör oss till. Vi skulle inte kunna existera utan den Gud som jag nu kommer till er för att tala om. Han är inte långt borta för någon enda av oss. Och så presenterar han Kristus som denne Gud har sänt och låtit vinna seger över döden. Så ser vi hur det hänger ihop. Och när vi sviker den sammankopplingen, då skorrar våra gudstjänster. Då känner inte människan riktigt igen sig. Jag var på en midsommarkonferens för många år sedan, det är nog inte riktigt så nu, men jag blev så arg för att det skorrade så. Så jag skrev en dikt. Jag gick ut och skrev en dikt. Kanske ni kan ana lite grann, ni som äldre i alla fall, hur det kunde vara. Rädda oss, Herre. Rädda oss från dessa skrällande symboler. från dessa självutnämnda profeters arroganta röster. Hindra deras pjäxtans i vår själ. Låt dem inte trampa på våra sköra vingar och trasa sönder det lilla som finns kvar. Orden studsar emot örats trumhinnor och får huvudet att verka, men når inte ner i våra hjärtan. Och ändå är hjärtat egentligen känsligare än örats trumhinnor. De mäktiga ordens män var där med sin piska. De högljudda ordens män var där med sitt buller. De inställsamma männens, för det var oftast män, var där med sina hovar. Men ingen av oss kunde höra rösten av honom som säger: mina barn, har ni något att äta? Varför inte låta grässtråna predika istället? Eller vågskvalpet ute i havsviken? Eller bina över de stretande hundkexen? Eller molnens spegelbild i sjön där borta? Eller barken på stammen? På tallens stam? Eller doften från nyponrosorna? Det hade varit balsam för vår själ. För det är överdrivet naturligtvis det, men förstår ni, den konflikten ska inte bara upplevas så att när man kommer ut ur kyrkolokalen så känner oj, vad skönt att komma ut i naturen och få andas ut. Det ska ju stämma överens. Och när man kommer ut från naturen och in så, det är samma Gud, prisat vare hans namn. Nu ska vi tillbedja honom tillsammans för att han är så skön, för att han är så vacker. Och om redan skapelsen berör oss med sin skönhet så borde ju evangeliet göra det ännu mycket mer. Eftersom det handlar om Jesus, det vackraste som finns. Han som har uppenbarat, blev kött ibland oss och uppenbarade Guds härlighet. Fylld av nåd och sanning. Något vackrare finns inte. Och vi borde skämmas om våra gudstjänster inte gestaltar den skönheten. Så är det så här också då, att den skapelse vi nu ser var egentligen ännu vackrare en gång. Men en människan som hade till uppgift att vårda och sköta skapelsen, bruka den, föll i sitt uppdrag och sidosatte Guds ord, så var det precis som om hela skapelsen följde med människan i det fallet. Det var precis som en fullkomlig skapelse inte längre kunde vara miljön för en fallen människa. Utan det står att på grund av människan blev hela skapelsen lagd under förgängelsen. Under förgängelsens förbannelse. Så att det idag finns en suckan i skapelsen. Du kan nog höra den. Det finns en längtan efter att få bli befriad från förgängelsens bojor. Och det inkluderar vår egen kropp. Som vi beklagar blir äldre och svagare och skröpligare. Att jag kunde bli befriad från denna avklädandens process. Det finns en suckan i skapelsen. En suckan som vi deltar i. Och en suckan som den helige ande till och med deltar i. Men hela skapelsen liksom ändå finns där med sin suckan. Dock inte utan hopp, står det i Romarbrevet 8. Och det hoppet ser de att Guds församling är bärare av. För Guds församling har redan upplevt segern över förgängelsens och den förbannelse som synden åstadkom skapelsen. För församlingen har fått del av Jesus seger över synd och död. Och är bärare av detta eviga hopp. Då vi väntar inte på lammet utan på lejonen. Lejonet av Judas stam som ska återinträda i historien. Och upprätta Guds rike och nya himlar och ny jord. Där ingen förgängelse finns. Där ingen död finns. Så skapelsen sneglar in genom fönstren och liksom säger: titta, där sitter de. Hoppas att de snart ska förhärligas. Hoppas att snart deras kung ska komma så att förgängelsens bojor ska kunna lyftas och hela skapelsen ska komma ut i den frihet som tillhör Guds barn. Så hela skapelsens framtida öde är intimt förknippad med församlingens framtid. Och när skapelsen ska frigöras från förgängelsens bojor så ska det ske den dag då Guds barn förhärligas. om vilken det står att när han kommer, då ska vi se honom så som han är. Och den åsynen ska på oss ha en sån förvandlande kraft att vi blir honom lika. Och det ska sammanfalla med att Gud frigör hela skapelsen. För Kristi försoning var en försoning för allt i himmel och på jord, står det Kolosserbrevet 1. Genom blodet har han försonat allt. Och därför är grunden redan lagd för nya himlar och ny jord. Och nu ska jag ta med till en väldigt intressant psalm i Psaltaren, psalm 148. Och den kanske man inte så ofta predikar om, men den är väldigt rolig. Och den visar på hur redan för 3000 år sedan när psalmerna, de flesta, skrevs, var medveten om att hela universum, att Gud är hela universums Gud. Och att människan har en central plats i skapelsens tillbedjan och lovsång till Gud. Att till och med författaren i den här psalmen ser sig som självaste dirigenten för att få med sig hela skapelsen att lova Gud den högste. Vetande om att det finns något gemensamt för en okänd stjärna långt ut i rymden, för björken på sommarängen, för nyckelpigan på nässelbladet, för barnet i sandlådan och för snöflingan på bilrutan. Alla har sitt ursprung i Gud och är helt beroende av Guds uppehållande kraft. Alla är skapade till Guds ära. Allt. Dagmasken också. Alla är därför också kallade att ge honom ära och lova honom. Och psalm 148 ger oss på ett särskilt sätt en helhetssyn på hela skapelsen. Det kommer en film, den har kommit nu, som är så omskriven och fått såna fantastiska recensioner, som skildrar framförallt djurlivet i havet på ett så ömsint och fint sätt att det kanske blir den starkaste film som har gjorts för att motivera oss att vara rädda om vår jord och om våra hav. Och vi som kristna borde redan ha den starkaste bevekelsegrunden för det. Det är Guds gåva till oss som han en gång gav oss att vårda oss om. Men här så sätter alltså psalmen Gud skaparen i centrum och ger åt människan en mycket central roll. Särskilt, står det i verserna på slutet, särskilt det folk som står Gud nära. Vilken fin beskrivning. Det folk som står Gud nära. Man frågar ibland på sjukhus och sådär, har ni någon nära anhörig? Ja, det kanske man har, men skulle man fråga det, Gud, har du någon som står dig nära, skulle han säga, ja, mitt folk, det är mina nära, närmast anhöriga, det är min församling. Han börjar alltså de första sex verserna och slår in de himmelska sfärerna. Tänker alltså att här står människan, den försonade människan, som dirigent och slår in den ena avdelningen av skapelsen efter den andra. De första sex verserna handlar om det som är ovan jorden och sen verserna 7-14 om det som är på jorden. Okej, vi kanske kan få den på skärmarna, så börjar vi och läsa det här tillsammans. Först gäller det alltså hela änglavärlden och han börjar med en lovprisning. Det är en halleluja-psalm. De där psalmerna i slutet av psaltaren som börjar med halleluja och slutar med halleluja. Och så däremellan orsaken till halleluja. Halleluja som betyder prisa vår Herren. Och för det första är det då änglavärlden som uppmanas att stämma in i den här lovsången. Ja, änglarna behöver väl inte uppmanas. De befinner sig ju i en ständig tillbedjan. De tycks ha en enda stor pågående sysselsättning i Guds omedelbara närhet. Att lova Gud. Så fort man öppnar lite på himmelens och skådar in i himlen som Jesaja fick göra eller som Johannes uppenbarelseboken, så är det lovsång till den trefaldigt helige som ständigt pågår. Änglarnas sång måste vara sällsamt underbar, för änglarna skapades innan den materiella skapelsen. Alla är skapade till Guds ära, också änglarna. Men det står i Jobs bok att Guds söner jublade när Gud skapade jord och himmel. De tyckte det var ett fantastiskt scenario att få vara med dem. Och de jublade. Seraferna säger hela jorden är full av hans härlighet. Har du hört änglarna sjunga någon gång? Det var min, jag är ju från Dalarna, och uppe i Kvarnsvedens sågverk hände någonting en märklig natt. En kristen broder ramlade och så illa över en såkling att han avled. Hans arbetskamrater från andra delar av sågverket visste inget om det, men de kom till omklädningsrummet på morgonen, så sa de till varandra: hörde du sången i natt? Ja visst, hörde du också det? Och det här var ingen radio som fanns där som var påsatt på något sätt mitt i natten. Det var ju 50-60 år sedan. Hörde ni sång? Det var precis som, ja man sa, inte bara körsång, det var precis som änglasång, sa man till varandra. Och så fick man veta precis när den sången hade genomljudit sågverket, så sammanföll det med den tidpunkten den här kristne brodern hade avlidit. Så fylldes hela sågverket av sång när han hämtades hem. Ja, jag har inte hört änglarna sjunga, men jag vet en som har gjort det. Som jag, varje gång jag träffar honom så ber jag honom berätta igen. Ni känner Viktor Jan. Och jag kom till Indien, ja, det var nog på 80-talet någon gång. Och jag kom hem till Viktor Jan där i Gorakhpur, och han hade just kommit hem från en ungdomskonferens uppe i Nagaland. Och han berättade om det här, han var så fascinerad. Du förstår, så han, de kom ner med fattiga ungdomarna och vi samlade sin kyrka. Och de sov på golven där och vi hade mötena där. Och de hade inte ens instrument med sig, de hade inget. Och så började de sjunga lovsånger på kvällen. Och plötsligt så kom det musik. Och Viktor Jan, han tittade, inga bandspelare. Var kommer musiken ifrån? Och han frågar sin pastorskollega: vad är det här? Och varpå han tittar förvånat på Viktor Jansson: har du aldrig hört änglarna spela förut? Och du ska vara pastor. Och jag blev så där nyfiken som man blir. Ja men Jan, Viktor, hur lät det då? Vad var det för sorts musik? För det genomgjorde hela kyrkorummet. Ja, sa han, Det går inte att definiera i västerländsk, afrikansk, österländsk. Det var supracultural, sa han. Alltså överkulturell musik. Den sprängde alla gränser. Den var högre än alla fack som vi ibland försöker få in musiken i. Det var så fridsam, sa han. Och den liksom passade till ungdomarnas lovsång och tillbedjan. Ja, men jag gav mig inte. Ja, men vad hörde du för instrument då? Vad var det för instrument? Ja, inte ens det kunde han riktigt svara på. Det närmaste man kan komma kanske, sa han, det var väl något slags stränginstrument, stråkinstrument, håll. Ja. Men det som gav intryck, det var att det var en sån frid i musiken, en sån harmoni. Jag skulle gärna varit med. Den pågår ständigt, den där lovsången. Och du kan fortsätta det, alltså, för att det är framförallt i vers 2 som det här med änglarna står, hela Guds här. Men så står det också vers 3: prisa honom sol och måne, alla lysande stjärnor. Det är ju en imponerande skara, det är ju en rätt så stor kör det här, va? Kom igen nu, hela universums stjärnor. Det är ju hundratals miljoner galaxer och varje galax innehåller i sin tur hundratals miljoner stjärnor. Vilken kör han liksom står in. Nu är det er tur. Stäm in i den universella lovsången. Han som för dem fram i räknade hopar är så stor att han nämner dem alla vid namn. Finns det så många namn att hitta på? Bara det liksom, tänk dig. Namn på hundratals miljoner gånger hundratals miljoner. Bara det får tanken att hissna. Men så stor är vår Gud. och han vet vilken stämma de har var och en. Skulle inte vi känna respekt och vördnad inför en sån Gud? Skulle inte också vi som den naturligaste världen bara falla ner i tillbedjan? För att komma till närmaste stjärna bortom solen så tar det 4,5 år om vi åker med ljusets hastighet. Vilka avstånd. Men inte för Gud. Vers 4. Ännu en kategori slås in. Prisa honom, ni himlars himmel och ni vatten ovanför himlen. Jag tror att här avses molnbildningarna som ju är resultatet av att vattenånga stiger uppåt och det blir molnformationer av olika slag. De är väldigt intressanta i sin variation, molnen. De är säkert, tycker jag, om den här cumulusmolnen, stackmolnen som man ser vackra sommardagar, som små ulltottar till liksom stora blomkålshuvuden uppe på den blå sommarhimlen. De kom, sjung lovsång ni också. Var med, alla moln, cirrusmolnen, alla olika sorts moln inbjuds att delta i den lovsången som här ges till Gud. Vers 5. Vi hastar vidare. Där står det, de blev skapade. Jag ser inte riktigt där var det står. Han befallde dem och de blev skapade. Det är alltså grunden till varför man skulle lova Gud. Han är orsaken till vår existens. Det är han som har tänkt oss. Det betyder att det inte är slumpen som är orsaken till vår existens, utan vår existens är avsiktlig, den är menad, och det ger dignitet och värde åt vår existens som aldrig slumpen kan göra. Och när människan betraktar skapelsen och fylls av tacksamhetens glädje men inte har en Gud att tacka, så blir det lite konstigt, va? Och upprymd av skönheten, men var ska jag rikta, till vem ska jag rikta min tacksamhet? Det är ju inte så energigivande att rikta sig till slumpen och säga tack slumpen för att jag råkar finnas till. Det känns inte som man har hjärtat med i en sån lovprisning. Så vi måste inse det stora i att vi kan rikta vår tacksamhet till en verkligt levande Gud som har menat vår existens. Så det är skälet till lovsången. Han sa det och det vart. Bara det sätt på vilket Gud har skapat inger fruktan över hans storhet. Vers 6. Han gav dem deras plats för alltid. Han gav dem en lag som ingen överträdde. Detta är intressant. Ingen kan gå bortom de gränser Gud har utstakat. Ingen kan gå och säga, nu ska vi ändra på Karlavagnens stjärnbild här, eller Stora Björns stjärnbild. Vi har sett den så länge, vi är trötta på den. Vi ska arrangera om stjärnor. Vi har ingen makt. Gud har satt dem och givit dem deras plats. Och planeternas bana runt jorden kan inte vi rubba alls. De går där lydigt som ett tickande urverk. Och tack vare det så kan astronomerna på sekunden förutsäga en solförmörkelse, en månförmörkelse. Och i långt förväg exakt förutsäga planeternas positioner. Det är en fantastisk klocka som Gud har satt igång. Och som vi kan lita på, som är pålitlig, som håller tiderna. Skapelsens Gud lyder Gud. Ingen överträder Guds ordning. De väldiga himlakropparna underordnar sig sin skapare. Det tragiska är att det endast människan på det lilla stoftkornet jorden i vinterkartans utkanter som dristar sig till att överträda skaparens lagar. Det är bara vi som gör det. Universums lydnad för Guds lagar utgör i sig själv en hyllning till Gud. Man lyder Gud liksom. Om man säger han är naturligtvis värd vår lydnad. Har han givit oss de här lagarna att följa, så följer vi dem till hans ära. Det var också kallelsen till människosläktet. Men vi brast. Vi satte Guds ord i spel och gick vår egen väg. Och vi började förfula planeten jorden. Nu vänder sig dirigenten med taktpinnen till den jordiska scenen, vers 7. Nu går han liksom, nu går han ner på jorden. Han går verkligen under havsytan till att börja med. De här havsdjuren, ni havsdjur i alla djup, de mest imponerande djurarterna som finns, jag menar de största, världens största djur, valarna, rör sig med stor smidighet i haven. Det är deras lekrum liksom. De har inga problem med stor elegans, trots att de väger många ton. Kanske han tänkte även på hajarnas snabbhet genom havet. Delfinstimmen som är så vacker att se, som hoppar upp över vågytorna, eller valrossarnas frustande, eller sjölejonens rop. Han säger till alla, kom med i lovsången, vi vill höra er också. Och så säger han, alla djup. Och det åsyftas ju havens väldiga djup, alltså oceanerna. De djupaste ställena finns ju utanför Filippinerna. 11 kilometer djupt är havet där. Hisnande, va? Och det finns djurliv hela vägen ner. Alla världshav, kom med. Nordsjön, Indiska oceanen, Stilla havet, Mexikanska bukten, Östersjön, Japanska sjön och Beringshav. Kom med! Sjung lovsång till Gud. Och så står det i vers 8 att körledaren slår in nya naturfenomen i bilden. Lite förvånande. Eld, hagel, snö och töcken. Du stormande vind som uträttar hans befallningar. Kom med i lovsången. Jag tror han åsyftar olika väderlekstyper och olika årstider som alla är underställda Gud. Vi kan inte ändra på. Nej, vi vill inte ha höst nu. Vi vill ha vår nu. Det blir höst nu. Och sen blir det vinter. Sen kommer vår. Så är det. Så har han bestämt. Vi kan inte flytta dag till natt eller tvärtom. Alla de här fenomenen är underställda Guds. Eld kanske syftar på ljungande blixtar. Hagel som kom här om dagen med sina små korn, va? Gud strödde ut det bara. Snö. Usch, ska det bli snö nu igen? Ja, det ska bli det. Och töcken. Och varje liten snöflinga. Jag tänker, varje liten snöflinga är helt unik. Finns inte två snöflingor som är likadana. Hur vet man det? Var det någon som sa? Är någon som har kollat? Ja, man vet faktiskt det. Och tänk om Gud har namn på varje snöflinga. Och när jag tänker så, då nästan känns det, oj, nej, men ska jag gå på den här nyfallna snön och krossa med vackra kristallerna under min fot? De är med i lovsången, rena och vita. Så vinden som uträttar hans befallning, alltså vinden, den stormande vinden kan ju vara väldigt destruktiv, men den är samtidigt nödvändig för till exempel sädesfältens befruktning. Utan vind skulle vi inte få någon befruktad säd att skörda och inget bröd på bordet. Vinden är livsnödvändig, och utan vind skulle man inte kunna segla över haven med handelsvaror och så vidare, årtusendena igenom. Gud sköter vinden. Och vers 9. Nu riktar han sig till jordens topografi och säger till de höga bergen och höjderna. Här tror jag själva basstämman i den här universella lovsången. De respektingivande höga alptopparna, som så järvt och ogenerat liksom bara sträcker händerna mot Gud flera kilometer upp i höjden. och får oss att känna oss så väldigt små. Jag har stått och betraktat Himalaya-massivet i timmar. Långt nere på Gangeslätten, 25 mil därifrån, kan du se dem. De sträcker sig som en skara drottningar i högtidsskrud. Ogenerat, till Guds ära. Majestätisk. Stum av beundran kan vi se det här, och vi kan ana att det kanske finns någon som är större än mig. Bergen lyfter liksom sina händer, tycker jag. Mount Everest får vara med. Mont Blanc, Kilimanjaro nere i Afrika och Kebnekaise uppe i vårt eget Lappland. Kom med i lovsången. Men inte bara bergen utan också deras beklädnad. Ni fruktträd och alla cedrar. Den tropiska regnskogen och dess ymnighet, rika ymnighet. Alla granar i hela Värmland. Alla tallar, alla björkar i Småland. Alla ekträd, alla bokträd med sina fantastiska lövverk. Och alla aspar med sina dallrande löv. Jag tror björken sjunger tenor. Vad tror du? Aspen trallar. Alla skogar med sin ljuvliga susning. Det är så skönt att gå ut i skogen och bara höra. Jag tror varje träd har sin unika susning till Guds ära. För alla träd är olika, vilket innebär att susningen som vinden åstadkommer genom bladverk, genom de barrverken som finns, åstadkommer olika slags susning och är en del i Guds totala symfoni till hans ära. Men inte bara de här viltväxande träden utan också fruktträden ska vara med. Har du hört äppelträdets sång? Har du sett hur dess blommor lyser i maj månad? Har du tänkt på att äppelträden blommar till Guds ära? Inte bara för att dra bina till sig. Bina har också en lovsång i sin dans till Gud. Men vad är det som rör sig mellan träden? Vers 10. Jo, det är djur av alla slag. Det är vilda djur och det är boskap, tamdjur. Ja, ni ska naturligtvis också vara med. Vilda djur och kräldjur och flygande fåglar. Och vi fascineras av de vilda djuren. Vi är rädda för dem, så vi blåser in dem på Borås djurpark för att vi ska kunna se dem på nära håll utan att behöva vara rädda för livet. Men även de tama djuren riktar sig dirigenten till med sin taktpinne. Alla ni kor som går där och betar så lugnt, får och getter, ska vara med i den här universella lovsången. Tänk dig när hela djurriket med alla sina läten stämmer in i den universella symfonin. Åh, jag skulle vilja höra alltihop på en gång, vet du. Hur det låter. Vers 10b. Även kräldjur, oj, och flygande fåglar. Ormar och ödlor. Djur som vi ofta betraktar med viss respekt och rädsla. Man går inte nära en spottkobra, till exempel. Alla bevingade varelser. Alla sångfåglar. Alla vadare. Alla rovfåglar och duvorna som kuttrar. Kråkfåglarna som inte tycker sjunger så vackert. Skatorna, tättingarna. Allt ifrån minsta lilla kolibri som står still som en helikopter och suger nektar ur blommorna till den jättelika kondoren som höjer sig över Andernas höga berg och svävar så elegant. Tänk vilken oerhörd variation av ljud och läten och utseenden. Detta behagar Gud. Salmen når nu sitt klimax. Dirigenten vänder sig till människan. Och hon som en gång skapades till Guds avbild och gavs uppdraget att råda över den här skapelsen som vi har blickat lite in i. Hon var liksom satt som Guds ställföreträdande regent på jorden. Som kungar och drottningar skulle vi röra oss på jorden. Och hela djurriket har, tror jag, än idag en instinktiv respekt för människan. Och när det efter syndafloden blev möjligt för människan att också äta animalföda, så lade Gud hos djuren en skygghet, en rädsla för människan, för att undvika rovjakt, tror jag. Det ska inte vara hur lätt som helst att skjuta en älg eller ett rådjur. Förstår ni? Vi skulle kunna utplåna många djurarter om de bara stod där och tittade på oss. Nej, det finns en nedlagd respekt åt båda håll, tror jag. Jag har en annan intressant Indienhistoria. När Biswas, en av våra medarbetare uppe i Västbengalen, berättade när jag var där, hur han och hans hinduisk chaufför kom med jeepen på en smal skogsväg genom djungeln så här. Och det var träd högt tätt på båda sidor. Och så kom han där, och så kommer en hel elefanthjord emot dem. Och du vet, elefanter, de viker inte för en liten jeep inte. De skulle bara trycka ner den med sina tunga fötter om de så ville. Stanna bilen, sa Biswas, och chauffören stannar av rädsla, beredd att springa in i skogen. Men så går Biswas fram för bilen och fram på vägen och fram mot elefantjorden, och så säger han: i Jesu namn, stanna! Och tror inte dessa stora bjässar viker av vägen och hittar sig in i djungeln och försvinner. Och chauffören, när han kommer tillbaka, satt och skakade. Vad gjorde du? Jag sa: i Jesu namn, stopp! Det finns en given auktoritet. Och min egen farmors syster, som var en av pionjärmissionärerna med ÖM nere i Afrika, Kongo. Hon hade fått lära sig redan i London. Hon gick tropisk medicinutbildning och sådär. Men ni är ute i djungeln, om ni skulle råka hamna mitt emot en gorilla, då finns det bara ett sätt att göra. Titta henne rakt in i ögonen så. Och så berättar moster Elsa: det hände en dag, förstår du. Vi kom på en stig, och så hände det att plötsligt hoppade fram en gorilla alldeles framför mig på stigen och tjuter mot mig. Och då kom jag ihåg vad jag skulle göra. Det gäller att komma ihåg det också. Jag stirrade, och han hade glasögon dessutom. Jag stirrade gorillan rakt in i ögonen. Och hon gav sig vägen i bussen med ett skrik, sa moster Elsa. Du har sett det där i relation till vanliga hundar, va? Man kan betvinga en hund med sin blick. Och lejontämjarna säger ju att det inte är piskan som är hemligheten till att de till och med kan ha kontroll på de här vilddjuren, utan det är att de ser dem i ögonen. Människan är satt att vara kung och drottning på jorden. Vi har distanserat oss från det uppdraget, men, och det ska aldrig behövas igen, för nya himlar och ny jord ska det råda frid mellan människa och djur. Men människan i egenskap av Guds ställföreträdande regent ska nu naturligtvis vara med i lovsången. Och därför så börjar han med dem som har huvudansvaret på jorden. Ni kungar! Och alla folk, alltså alla ledare, inse att det finns en kung över er. Varje regeringssammanträde borde börja med bön. Tack Gud att du gett oss förtroende att stifta lagar för människors bästa. Vi ber nu om din vishet, att vi på bästa sätt ska kunna förverkliga din vilja för vårt folk. Det vore rätt. Tänk om man bad så. Tänk om FNs säkerhetsråd började med bön. Herre, vi sörjer över att världen ser ut som den gör. Vi tackar dig för det förtroende vi har fått att på något sätt åtgärda bristerna, krigen, fattigdomen, hungern, svälten. Hjälp oss, du som är Herre överallt. Tänk, det vore rätt att ge honom äran för allt. Ni förstar och alla domare på jorden, när domarna sätter sig på domarsätet, skulle de sucka till Gud: Gud, ge mig den vishet som jag behöver för att döma rättvisa domar som du har behag till. Det är domarnas sätt att ära Gud. För som Josafat sa till sina nyinsatta domare på den tiden: se till att ni dömer rätt, för det är Guds domar ni dömer. Det är en mycket viktig funktion, rättsväsendet i samhället. Och de ska vara med, domarna ska vara med. Och de engelska domarna får ta av sig sin peruk och böja sig inför Gud och ge honom äran. Nu har alla uppmanats att delta i den universella lovsången, vers 12. Nej, inte riktigt. Han gör en särskild invinkning också åt ynglingarna, de unga pojkarna och tonårstjejerna och de gamla och de unga liksom. Det är en kategori, de står inte skilda åt, de står tillsammans. Och det här tror jag är väldigt viktigt, att generationerna möts i tillbedjan. Kanske sången och musiken inte alltid passar i den tradition som man har växt upp med. Men i tillbedjan inför Gud måste vi vara enade. Och jag tror det är en nyckel till väckelse när Malaki säger: jag ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Finns det något vackrare än när en församling har sina hjärtan vända till varandra? Att man inte har en konflikt över generationsgränserna eller sådär, utan man är, måste vara enade i tillbedjan till Gud. Vi är hans folk, vi är ett folk. Oj, vilken kör detta blir. Också spädbarnens jollrande är en makt inför Gud, står det. Barns och spädbarns röst. Jesus citerade ordet. Jag var med en gång i Sydkorea för länge sedan, och vi var 1 miljon människor på ett flygfält, och så var det en kör på 10 000 körmedlemmar. De har snickrat upp en läktare där, och du vet, när de sjöng, alla dessa 10 000, jag bara grät. Jag trodde jag var i himlen redan. Och de sjöng Händels Messias perfekt. Och de sjöng hur djupt det är att mötas i Herrens helgedom. Och de sjöng hugsvalaren är här. Du förstår, det var inte långt. Hade man inte öppnat ögonen och sett, oj, jag är kvar på jorden. Någonting av det himmels. Och vet du, när de bad, koreanerna ber du på ett speciellt sätt. När 1 miljon koreaner ber, för de ber alla samtidigt, ingen skriker, alla talar naturlig stämma, men om man sluter sina ögon och bara hör, så lät det precis som om jag hade stått vid Niagarafallen. Ett brus, ett mäktigt brus. Är det så det ska låta? Men tänk alltså, hela skapelsen här, nu har vi gått igenom alltihop. Äppelträd och tonårsflickor, sjölejon och äldre män, surrande bin och domare, zebror och delfiner, flodhästar och gråsparvar, och alla höga berg och alla jordens folk och alla himlens änglar och alla världens barn. Det är du. Det är väl oslagbart. Vilket oratorium. Oj, oj, oj. De konserter som anordnas här och där runt om i vår värld kan ju vara storslagna på sitt sätt. Men det är ju som att släppa en knappnål här på scenen. När hela skapelsen brister ut i tillbedjan och lovsång. Och det är Herrens namn, som ni ser, vers 13. Herrens namn är ämnet för deras sång, och vilket innefattar allt vad Gud är och har gjort. Och denne Gud, vers 14, 13 och 14, han har upphöjt ett horn åt sitt folk. Och det är väldigt intressant, för horn står i Gamla testamentet för konungslig makt och myndighet, för auktoritet. Och det är inte fel att här ana alltså en messianskt löfte. Han har satt och upphöjt en konung för sitt folk, för vars skull de sjunger, som är ämnet för deras lovsång. Kristus alltså, Messias, är egentligen huvudämnet. För det är genom honom som allting har kommit till, och det är till honom som allting har skapats. Och
Nu finns det, står det här, ett folk som står honom nära. Åh, vad vackert. Vilken äretitel. Vad är ni för några? Församling här i Kungsport. Jo, vi är ett folk som står nära Gud. Va? Hur kan ni säga så? På grund av Jesu blod. Han har varit här, han har gett sitt liv för oss. Så nu står vi är hans närmaste. Och det är så här när Uppenbarelseboken beskriver lovsången inför tronen. Det står alla folk och folkslag. De står närmast tronen, har du tänkt på det? Sen står änglarna, men närmast var församlingen. En äreposition. Han blev för en tid jord ringare än änglarna för att genom sin död uppståndelse föra oss till en position högre än änglarna. Vi är Guds söner och döttrar inför vilka änglarna med stor vördnad och respekt är beredda att tjäna när helst Gud ger dem en vink därom. Och till sist, vår närhet till Gud utgör alltså en garanti för att hela skapelsen ska förlossas ur sitt slaveri. Det är därför som hela skapelsen erbjuds att dela Guds barns glädje. De förstår vår glädje. De vet om hemligheten. Och egentligen kanske de nästan är lite avundsjuka på oss som redan nu har glädjen inbyggd i oss. Och vår framtid gläder sig alltså skapelsen över, för det har med den att göra och dess befrielse att göra. Så det står också poetiskt, jag ska sluta med psalm 98. Himlen var det glad och jorden fröjde sig. Må havet brusa och allt som det rymmer. Må alla skogens träd jubla och må floderna klappa händerna. Och bergen jublar tillsammans. Varför då? Jo, för han kommer. Han kommer. Varför kommer han? Han kommer för att döma jorden i rättfärdighet. För att upprätta sitt rikes rättvisa. Inför Herren jublar man hela skapelsen. Han kommer för att råda över jorden med rättfärdighet. Och folken med sin trofasthet. Halleluja. Är det så underligt att skapelsen ivrigt väntar på Guds barns förhärligande? Kanske idag, kanske imorgon. I väntan på den dagen, vad kan vi göra annat än tillbe honom och tacka honom? Amen. Halleluja. Ja, Herre, tack för att du har gett oss denna poesi som inte bara talar till vårt förnuft utan till hela vårt känsloliv, vår fantasi och föreställningsförmåga. Du har använt alla tänkbara sätt för att nå djupt in i vårt medvetande. Och om det finns någon här idag som fortfarande är främling för din nåd, så skulle jag vilja bedja att den här förkunnelsen, den här salmen skulle bara locka den människan in i den här underbara kören som vi är del i som Guds barn. Lovat var ditt härliga och heliga namn. Amen.